för denna nåd. Tack för denna frälsning. Jesus, vi prisar, lovar, ärar och upphöjer dig. Amen. 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 Tack så mycket för att jag får komma hit, och det är ju bara ömsesidigt. Det är en glädje att få mötas här. Det var en glädje när vi fick mötas tidigare, och jag kan bara understryka det där. Vi känner nog allihop när hjärtan kopplar. Vi är tacksamma för det när vi känner den här andens enhet. Då är det så att man behöver inte känna varandra så här i åratal, därför, och särskilt när man ber tillsammans, så känner man varandra hjärta till hjärta. Det märks ganska snabbt vad som bor i en människas hjärta när man ber tillsammans, vad som bor i en människas ande. Och det är så ljuvligt att få mötas och i denna enhet som är liksom i Jesus, i Messias, Kristus. Så tack så mycket. Jag heter ju alltså Fredrik Krona, och jag kommer från Kalmar, eller jag kommer från Älmhult från början, men just nu så bor jag i Kalmar. Och ja, jag har varit pastor sedan 2004, men sista året så har jag stigit ut då i en ny tjänst som Herren har lett in i, som är en bönetjänst för nationen. Och ja, jag startade då bönefacklan, och jag vet bara att jag ska tjäna Gud med bön och att han får använda mig som han vill. Så ibland så känner jag mig lite som att jag följer molnet. Du vet, Israels folk, de fick ju ingen karta när de skulle gå ifrån Egypten in i löfteslandet. De fick ett moln. Molnet talade om när det var dags att stanna. Och när molnet lyfte sig, då visste de nu dags att röra på sig. Det var Gud som bestämde takten. Och där någonstans känner jag att jag vill vara, och känner att jag kanske får av Herrens nåd få göra det. Och sen så känner jag mig ju lite, jag har ju bott i Eksjö några år, nu är det rätt länge sedan, det var ju innan jag började som pastor, men då var jag faktiskt yrkesofficer på regementet där på Ing 2 i några år. Så lite hemmatjänst. Jag har väl snurrat runt och fördärvat trafiken här med lastbilar och sånt här. Jag vet inte om de gör det fortfarande. Hur som helst. Nu så går vi till det väsentliga. Vi ska gå till andra Mosebok, kapitel 33. Gud, han söker efter våra hjärtan. Det är ingenting annat som räcker inför Gud. Våra pengar kan inte köpa det. Vi kan inte göra det med våra gärningar. Vi kan inte förtjäna det. Gud vill ha våra hjärtan. Gud valde David, som sen blev kung David. Gud valde honom när han var en herdepojke. Och då var det inte för hans fantastiska betyg och för att han var duktig på med stenslunga och annat. Det var inte det. Gud valde honom inte för att han såg bra ut, inte för att han verkade som en kung till utseendet. När Gud valde honom, för det hade med hjärtat att göra. Och det där är ju en väldig uppmuntran först. Därför att då spelar det ingen roll hur duktiga vi är, eller om vi klassar ner oss själva. Det tror jag vi är ganska bra på överlag. Men det finns båda sidor. Det finns de som höjer upp sig själva lite mycket också. Där är vi som människor. Det finns diken åt båda håll. Men Gud, han söker efter våra hjärtan. Så om vi då tycker att vi är inte så bra, vi lyckas inte, vi har inte de här kunskaperna som behövs vi har inte färdigheterna, så är det inte det det beror på, för det beror på hjärtat. Gud täcker upp för alla våra tillkortakommanden. Det finns ingenting som kan täcka upp om inte hjärtat är böjt inför Gud. Och i slutändan så är det ju faktiskt, om inte hjärtat finns med, om inte kärleken är där, så finns det liksom, det räcker inte fram. Vi kan göra hur mycket bra som helst i kyrkan till och med. Men är det bara att vi ska göra bra saker för Gud för att bli liksom accepterade eller godkända? Eller, det räcker. Det är inte det det beror på. För Gud vill ha våra hjärtan. Han vill ha vår kärlek. Och han älskade ju oss först. Så varenda en här inne och varenda en som sitter och lyssnar på detta, så Gud älskar dig så mycket att han gick i döden. Han sände sin son till att dö på ett kors, och Jesus gjorde det för att han älskar, ty så älskade Gud världen. Det är det handlar om. Och får vi inte riktigt tag på det, om inte vi får tag på kärleken, så tappar vi det. Även om vi kämpar efter genombrott, även om vi springer med missionsbefallningen aldrig så, men har vi tappat kärleken? Vi läser ju om det här i Uppenbarelseboken, i de här breven till församlingarna. Och det nämns ju om församlingar med olika särarter. Och där finns ju församlingar där man tycker, men det där var väl ändå en bra församling. Men det har jag emot dig. Du har tappat bort den första kärleken. Du har tappat bort kärleken. Du gör rätt saker. Du gör det liksom av naturen, och det är bra. Du är varm och du är mild, och du står inte ut med dem som är falska och så här. Och det behagar Gud. Men kärleken är grunden i allt. Hur många känner till Herrnhut? Det är ju en plats nere i en ort nere i sydöstra Tyskland, gamla Östtyskland, nere längst ner i hörnet sydöstra där. Och där var det en plats, det här, nu är vi på 1700-talet, 1719 tror jag det är, så greve von Zinzendorf hade lite mark där, och han tog hand om förföljda kristna. De var förföljda därför att de höll Guds ordet högt. Ja, vi är inte där, men vi fattar. Och han gav dem en fristad där. Och så blev det lite, till början så blev det ju bra, sen så blev det lite slitningar och sådär. Men lång historia kort, så är det att de försonas. Det blir lite stridigt, men det blir en försoning. Och när de firar nattvard där, vid den där kyrkan, så faller Guds ande så mäktigt. Det är någonting med försoning syskon emellan som den helige ande bekänner sig till. Och det blev så starkt där, så det här mynnade ut i att man hade bön dygnet runt. Man kände sig kallade till det, och man hade det inte bara en vecka eller två, vilket hade varit fantastiskt. Man fortsatte med detta, och det blev ungefär 120 år, lite drygt 120 år. Dygnet runt så var det någon som var i bön inför Guds ansikte. Och det där kan man ju tänka då, men vad var det för någonting? Det måste ha varit en enorm strid på det där. Alltså, man kan bara tänka sig hur gärna fienden ville ändra det där och så in split och göra det svårt och det här trycket som kan vara. Men de höll på i 120 år. Och jag fick träffa för ett år sedan ungefär så fick jag träffa en kille som var på besök i Kalmar som har varit där nere nu under så här long term, liksom en termin och varit där nere och tjänat Gud. Och jag blev så nyfiken för jag hade precis fått tag på de här uppgifterna och det var något som stannade kvar här inne, något väldigt intressant. Så jag frågade vad var drivkraften i att hålla på i 120 år? Och han säger direkt, det var kärleken. Och det var inte riktigt vad jag hade väntat mig. Jag var mer inställd på, ja men det var ju liksom genombrottet. Det var ju evangelium ska ut, det var ju det här att vi måste se mer av Guds härlighet. Vi måste ju få mer liksom. Och det var kärleken. De var drabbade av Guds kärlek, han som har älskat oss först. Och det drev dem inför Guds ansikte, i hans närhet. Och när jag hörde det så började den helige ande liksom att påminna om, ja, det är ingenting som håller om inte det är kärleken som är i botten. Om inte kärleken är den djupa drivkraften, då blir det just det här krampaktiga. Det blir bara, förstå mig rätt nu, Då blir det lätt bara längtan efter genombrott eller vi ska bygga församling eller vi ska få se det här. Alltså det blir någonstans ändå vi i centrum. Att vi vill få ut någonting av att vi söker Gud. Men det är djupare än så. Och jag har också upptäckt att om bönearbetet, att gå in liksom i bönerummet, om det bara handlar om genombrott, att vi ska be igenom saker, då blir vi väldigt trötta. För vi orkar inte. Om längtan efter genombrott är enda drivkraften, då orkar vi inte. Men kärleken, den sviker inte. Vad är det största av alla bud? Får Jesus frågan, jo, det är att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela ditt förstånd, all din kraft. På detta vilar alla de andra buden. Att älska, det var kärleken. Och sen såklart så undrade jag ju också, men vad var det som fick det att sluta då? Efter 120 år, det är ju rätt så bra inkört med 120 år. Det är ju de som aldrig har varit med om annat under hela sin livstid. Så är det, nej, men det är ju så det är här. Liksom. Jo, det smög sig in teologi. Som fick människor att börja tvivla på att det här är Guds ord ifrån den ena sidan till den andra. Fast man börjar ju inte då med att säga att det här är inte sant och det här är inte sant. Nej, då är det för uppenbart. Utan man kanske också, det kanske inte riktigt betyder. Det kanske inte riktigt är Guds, ja absolut, det är ju Bibeln. Men det kanske inte riktigt betyder det som står. Och det räckte med det där, men. Det är ju Guds ord, men. Det räckte för att kraften inte skulle finnas där längre. Hur är det kopplat till kärleken? Jo, det vet vi att den som älskar mig, säger Jesus, han håller mina bud. Den som älskar mig, det märks när någon älskar mig, för då älskar man ordet. De går inte att separera. Jesus är det levande ordet. Älskar vi Jesus, då älskar vi ordet. Det är så det märks, säger Jesus, om man verkligen älskar mig. Så kärleken, drivkraften. Men nu ska jag gå till det här ordet som jag ju sa i Andra Mosebok 33. Där talas det om Mose. Och jag kan ta ifrån första, första versen, så läser vi några verser där. Herren sa till Mose, bryt upp och dra härifrån, du själv och folket som du har fört upp ur Egypten, till det land som jag med ed lovade åt Abraham, Isak och Jakob, då jag sa, åt din avkomma ska jag ge det. Jag ska sända en ängel framför dig och driva bort kananéerna, amoréerna, hetiterna, periséerna, hivéerna och jebusiterna och föra dig till ett land som flödar av mjölk och honung. Och så säger han det här, jag ska inte själv gå upp med dig. Eftersom du är ett hårdnackat folk kunde jag då förgöra dig under vägen. När folket hörde det stränga talet blev de sorgsna och ingen tog på sig sina smycken. Och Herren sa till Mose, säg till Israels folk, ni är ett hårdnackat folk. Om jag bara för ett ögonblick gick med dig skulle jag förgöra dig. Men lägg nu av dig dina smycken så ska jag besluta vad jag ska göra med dig. Men så säger Mose i vers 12. Se, du säger till mig, led detta folk dit upp. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig, fastän du har sagt, jag känner dig vid namn och du har funnit nåd för mina ögon. Om jag nu har funnit nåd för dina ögon så låt mig förstå dina vägar och lära känna dig. Så att jag finner nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa, min närvaro ska gå med dig och låta dig få ro. Och han svarade, om din närvaro inte går med ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. För hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon om inte genom att du går med oss så att jag och ditt folk utmärks bland alla andra folk på jorden? Och så fortsätter det där. Men det är något med de här raderna som jag känner, det gör någonting med oss. Vi vet att Gud vill ha våra hjärtan. Vi vet att han vill ju egentligen bara att vi ska vandra med honom. Han vill bara ha våra hjärtan, att vi vandrar tillsammans. Och att vi är liksom villiga, att vi älskar honom. Och då när vi läser om de här personerna så får de stämma våra hjärtan efter Guds hjärta. För det är ju någonting i det här när Mose säger, alltså om inte din närvaro går med oss, då vill jag inte gå dit in. Även om det är det förlovade landet. Alltså det säger någonting att Mose har lärt känna. Han har fått komma nära Gud. Och han säger ju också, men du säger ju att du känner mig vid namn. Låt mig då lära känna dig mer, Herre. Så att jag kan förstå dina vägar. Att jag kan liksom förstå vad du tänker, vad du vill, Herre. Forma mig in i det som är din bild, din vilja, din plan, Gud. Jag lägger ner mig själv inför dig. Jag älskar dig, Gud. Och jag ger mig själv till dig. Men jag vill inte gå in i det förlovade landet. Om inte din närvaro finns där så är det inte värt det. Då är jag hellre kvar i öknen. Om inte du finns nära. Jag tänker att det är ett ord för Guds folk i den här tiden. Att det är inte att vi vill ha. Det är inte vi som är i centrum. Det är han det handlar om. Och det här kan ju vara sådär att ibland det nästan vi lurar oss själva. Och så säger vi, ja men det här vill ju Gud. Och jag vill ha genombrott. Jag vill och jag. Och det här handlar ju inte om att vi blir liksom viljelösa, bara vingelpälla, utan det är ju Gud, lägg din vilja, låt mig förstå dina vägar, låt mig Herre få känna ditt hjärta, låt mig få gå i dina planer Herre, utföra ditt verk, det du har bestämt Herre, det du har kallat mig till. Jag vill bara fullborda mitt lopp, den uppgift som du har gett mig Herre. Det finns ingenting annat som är mera värt. Det är inte för att få ett namn, det är inte för att få berömmelse, men jag vill lära känna dig i det där rummet som Jesus talar om när han säger: gå in i din kammare när du ber. Nu kan vi ha härliga, starka bönemöten när vi är många. Och jag älskar det och det finns plats för det. Men om det bara är när vi är många eller på scenen, så tappar vi. Vi tappar ju det som allt handlar om. Allt börjar i bönerummet. Där det är bara du och Gud. Bara jag och Gud. Det är ju där vi lär känna honom. Och det är där tron växer. I takt med att vi lär känna honom så växer tron. I takt med att vi lär känna honom så kan vi också urskilja och förstå och känna hans vägar. Avgöra vad som är rätt och fel. Det säger ju Hebreerbrevet. De som genom träning, tror du vad Hebreerbrevet, har fått sinnet att kunna skilja mellan vad som är rätt och fel. I bönerummet. Gå in i din kammare. Stäng din dörr. Be till din fader som är i det fördolda. Visst är det befriande. Ingen behöver veta det. Det har inte att göra med i dessa Facebook-tider och, eller sociala medier. När det ibland kan vara, om inte det har funnits där, så ja, då var det inte riktigt starkt. Det är inte Guds princip. Och jag säger inte att det är fel, det kan vara till stor välsignelse. Jag säger inte det, men det finns en annan sida som vi inte får glömma bort. När du ber, gå in i din kammare, stäng din dörr. Be till din fader som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Halleluja. Belöningen är att få lära känna honom. Hans närvaro, precis som Mose säger. Om inte din närvaro finns där, då vill jag inte gå. Även om det är mina drömmars mål. Även om det är det där som jag längtar efter. Om inte du går med, Herre, då vill jag inte ha det. Du är först. Kärleken till dig. Här står ju också några rader ovanför, så står det ju om en annan person som vi också kan låta rörad vid våra hjärtan, stämma våra hjärtan. Mose, han går ut till uppenbarelsetältet. Vi kan ta från vers 10. När allt folket såg molnstoden stå vid ingången till tältet, reste sig alla och bugade sig till marken, var och en vid ingången till sitt tält. Och Herren talade med Mose, ansikte mot ansikte, som när en man talar med en annan. Sedan vände Mose tillbaka till lägret. Men hans tjänare, Josua, Nuns son, som var en ung man, lämnade inte tältet. Visst är det ljuvligt? Denne Josua, han följde med Mose när Mose gick och skulle tjänstgöra. Så när Mose gick in i tältet, vilket Josua inte fick, så väntade han utanför. Men det var någonting med Guds närvaron som hade gripit Josuas hjärta, tänker jag. Han ville också ha med Gud att göra. Han ville inte bara att Mose skulle vara den där mellanhanden och sen så behövde man inte ha den där direktkontakten med Gud. Han ville ju också vara där i Guds närhet. Så till och med när Mose går hem för kvällen så säger liksom Mose, jag kan se den där bilden, säger Mose, ska du inte följa med hem nu, Josua? Nej, jag vill vara här. Jag känner Herrens närvaro. Jag blir kvar lite till. Går du? Det är någonting med den här platsen. Det är någonting med Herrens närvaro som gör, som har väckt min kärlek. Min längtan efter mer. Nu är det ju så i våra dagar. Det finns absolut speciella platser. Men i våra dagar så finns det, är det ett nytt förbund. Efter mig kommer en som är starkare än jag, säger Johannes döparen. Jag är inte ens värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er i helig ande och eld. I de dagarna ska jag göra ett nytt förbund, säger Herren. Jeremia 31. Jag ska lägga min lag i deras hjärtan. Ingen ska längre behöva undervisa sin broder och säga, lär känna Herren. Alla ska känna mig från den minsta till den största. Halleluja! Därför att den heliga ande är given till oss genom tron på Jesus Kristus. Så har han gett oss den ande som gör att vi kan känna Gud här inne. Varenda troende har fått den heliga ande som en gåva. Så vi kan lära känna Gud. Du kan höra hans röst här inne. Du kan följa andens maning. Vi ser hela apostlagärningarna, så talar de ju om hur anden leder dem. Det var inte, förstå mig rätt, det var inte bara att de hade missionsbefallning och så visste de, nu ska vi ut och sprida evangelium. Nej, först så säger ju Herren att vänta tills ni har fått den heliga ande. För den måste ni ha. Det är av sån avgörande betydelse, så utan att ni blir döpta i helig ande så orkar ni inte det uppdrag. Det finns inte den genombrottskraft, den smörjelse som ni behöver. Så sök det. Och sen så går de ut och så ska de, var de på väg till olika platser. Ni känner säkert igen det. Men så säger de, men det fick vi inte för den heliga ande. Jesu ande sa stopp. Vi tänkte att vi skulle dit där, men då säger den helige, det tillät inte Jesu ande. Det tillät inte den heliga ande. Hur visste de det? Hur kunde de, det här inne, den heliga ande, om du har tagit emot honom, om du har blivit fylld med heliga ande, så talar den heliga ande här inne. Ofta genom tankar. Genom inre maning. Och jag kan bara riktigt känna hur de hade planer. Men vi ska ju sprida evangelium, det har vi ju bibelord på. Och så är de på väg och så bara, alltså det här går inte. Jag kan se hur de pratar med varandra. Alltså det här går inte, vi kan inte. Jag får inte frid här inne. Jag får inte gå dit än. Och eftersom de var lydiga så på natten så får Paulus en dröm, en syn. Därför de var lydiga. Den heliga ande, de gjorde inte våld på den heliga ande. De följde heliga ande. De lärde känna helig ande. Så får han en dröm där de ifrån Makedonien ropar, kom över hit och hjälp oss. Då förstod vi, säger de, att Herren hade kallat oss dit. Så då gick vi direkt. Halleluja. Det är ju det där Herren vill ha dig och mig. Att vandra, att lära känna den heliga ande. Men det är i kärlek, det är inte prestation, det är inte längtan efter manifestationer. Det är kärleken som lägger ner sig själv. Nu söker jag inte mitt längre. Nu söker jag ditt och jag gör det av hjärtat, för jag älskar dig Jesus. Du älskade mig först. Du har friköpt mig. Och din kärlek har uppfyllt mitt hjärta på ett sätt som jag aldrig har känt tidigare. Så jag kan inte annat än att ge dig allt tillbaka. Och där vill jag liksom leda in oss den här helgen. Bön kan ha väldigt olika karaktär, men detta är grunden. Att lära känna honom. Att älska honom. Inte tappa bort de grunderna i den här tiden. Herre, du söker det djupa där inne i våra hjärtan. Och jag ber, Herre, att du just nu, heligande, kommer och vidrör den som längtar efter dig. Där du har stagnerat kanske. Det är någonting som saknas, som fanns där förut. Det är någonting som fanns. Det fanns en tid när du gav allt. Det fanns en tid när du gav allt. Och du gjorde det med glädje, det som Hebreerbrevet talar om. Att det fanns en tid och ni såg er med glädje att bli berövade era ägodelar. Därför att ni visste att ni ägde något bättre. Någonting som består. Herre, hjälp oss att förstå det som bara är bling bling i den här världen. Hjälp oss att förstå, Herre, vad det är som verkligen betyder någonting. Och Gud, dra oss tillbaka nära ditt hjärta. Herre, vi kan inte själva, men vi lägger ner våra liv för dig, Herre. Vi ber dig, dra oss till dig, Herre. Rensa, låt elden få rensa våra hjärtan, Herre. Låt elden få bränna bort allt det där som är motiv som inte är rena. Låt det bränna bort det där som hela tiden vill sätta mig själv längst fram. Bränn bort det, Herre. Rena oss i elden, Gud. Och vi vet att elden kan också innebära prövningar. Det finns en prövningens eld som vi också behöver bestämma oss för att gå igenom tillsammans med dig. Det kommer en tid när det kommer att kosta mer än vad det har gjort hittills. Men när vi förbereder oss och vi tar beslut idag, om att inte aldrig någonsin backa ifrån dig, ifrån ditt ord, ifrån bekännelsen. Att aldrig någonsin backa. Så välsignar du det, Herre. Du välsignar det med din närvaro och du låter elden få fäste i våra liv. Att det får bli som där ljungarna som säger att brann inte våra hjärtan när han la ut skrifterna, när han talade om ordet, när han la ut skriften och vi förstod att det var sant och brann våra hjärtan. Herre, jag ber att du låter oss se och förstå vilken tid vi är inne i. Så att vi idag bestämmer oss. Att Herre, om inte du går med, då vill jag inte ha det. Om inte din närvaro finns i mitt liv, om inte din heliga ande finns där i mitt hjärta, om jag inte längre får höra den heliga andes röst. Herre, jag vill inte ha något torrt, religiöst, tråkigt liv, Gud. Jag vill ha ande och liv i överflöd, för det var det som du gav oss, Herre. Herre, du ger liv och liv i överflöd. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Herre, ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte. Och ta inte din helige ande ifrån mig. Låt mig på nytt få jubla över din frälsning. Halleluja! Du har frälst mig. Du frälser. Du får gärna flöda lite på. Låt oss dröja kvar inför Herren. Låt honom tala till ditt hjärta. Vi har inte bråttom. Det är inte programpunkter, det vet vi. Utan detta är viktiga tillfällen. Om du idag, som skriften säger, idag om du hör hans röst. Idag om du hör hans röst. Så ta inte lätt på det. Tänk då inte att ja, men nästa gång eller imorgon eller det var ett fint möte, jag blev lite berörd. Idag om du hör hans röst, så förhärda inte ditt hjärta. Förhärda inte ditt hjärta genom att säga vi kan ta det sen. Herren kallar på dig. Han kallar på dig. Han kan göra allting nytt. Han gör allting nytt. Dina synder, de kan han utplåna i ett ögonblick. Ditt skuldebrev i samma stund som du bekänner. Så är det förlåtet, borta, utraderat. Och du har en fri, öppen väg som går hela vägen fram inför Gud. Du och Gud. Du och Jesus. Du och den helige ande. Den ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa. Halleluja, det är kraftens och det är kärlekens. Där har vi det igen. och självbehärskningens ande. Om du vill och har varit med i bönen här, så kan du få säga efter mig. Du kan viska det själv, men det är viktigt, det som kommer över våra läppar är viktigt. Gör det gärna så du kan höra det själv. Du kan be med egna ord eller kan du be efter mig. Jesus, jag längtar efter mer av dig. Tack. Förlåt mig alla mina synder. Rena mig i ditt blod, så att jag blir ren. Tack att du älskar mig. Och nu ger jag mitt hjärta till dig. Vare sig det första gången eller förnyelse, jag ger mitt hjärta till dig, Jesus. För det finns ingen annan som är värdig. Herre, ta inte din heliga ande ifrån mig. Fyll mig igen, så att jag hör din röst. Att jag får lära känna dig mer. Att jag får förstå dina vägar. Forma mig som du vill, Herre. Och lär mig att inte leva för mig själv. För ditt ord säger att ingen av oss lever för sig själv. Ingen av oss lever för sig själv. Om vi lever, så lever vi för Herren. Om vi dör, så dör vi för Herren. Så vare sig jag lever eller dör, så tillhör jag alltså Herren. Helige Ande, kom nu över varje hjärta. Fyll dem just nu. Öppna himmelen, Herre, över var och en där de sitter. Öppna himmelen. Låt det flöda ner, Herre, som olja, som vatten. Till läkedom och upprättelse. Och jag ber att du också sänder din eld, Herre. Att vi får brinnande hjärtan. Brinnande hjärtan som inte lever för sig själv. Och är det så att du vill ha särskild förbön för någonting, Herren vet och känner våra hjärtan, så är du välkommen fram. Om det gäller just detta som jag har nämnt, att du vill ha tillbaka rösten, vill ha tillbaka någonting. Och förstår nu att det betyder inte att du har det dåligt idag. Men när du hör detta så vet du att det är någonting som saknas, som du hade tidigare, som du längtar efter att få tillbaka. Då är du välkommen fram. För han är här. Han är här. Det är inte fördömelse. Herren ler över dig. Han gläder sig över dig.
Du är den.